Du lyssnar på Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Lövelius. Jag har tidigare arbetat som städerska, skobutik, dagis, banktjänsteman. Idag arbetar jag med eget företag som sierska, certifierat medium, reconnective healing, certifierad djurkommunikatör, influencer, poddar, personlig utveckling, vibrations- och attraktionslagen och andlig coachning. Min största inspiratör och mentor, lärare, är Ambres och hans visdom och kunskap. Jag blir inspirerad och influerad av andevärlden och moder jord. Vi får alla våra svar från vår egen källa, kanske i samråd med andra dimensioner. Min podd handlar om allt detta och mycket mer. Min ambition med podden är att förklara så enkelt som möjligt i svåra ämnen. För jag har en vision om att just du ska hitta enkelheten med andliga ting i ditt eget liv. Det är min önskan. Katarina-podden hittar du på Facebook, min hemsida, Spotify, iTunes och där alla andra poddar finns. Du hittar även under mitt namn, Katarina Lövelius, på YouTube, Instagram och Facebook. På min hemsida katarinamedium.se hittar du allt detta. Jag skulle bli väldigt glad om du vill prenumerera på podden där du finner det mest bekvämt. Dela gärna podden med dina vänner som du vet har samma intresse. Jag vill gärna fortsätta med podden, därför önskar jag att du delar denna. Jag skulle verkligen uppskatta din åsikt om du vill kommentera avsnitten. Vill du komma i kontakt med mig finns alla kontaktuppgifter på hemsidan www.katarinamedium.se. Varmt välkommen! Hej och välkomna till en fortsättning med min gäst E.T.-person, Persson. Och vi var ju avbrutna av någon konstig anledning. Så vi får se att det håller idag. Så jag säger hej Jording, välkommen tillbaka.
Hej, tack.
Ja, mår du bra?
Jo då, absolut. Lite hungrig, men lite annars hungrig. Är det på topp.
Mm, precis. Ja, vi pratar en massa saker, men jag tänkte lite så här. Du hade en fråga till mig.
Hur du var på i UFO Sverige där när du var med på 80-talet, eller?
Ja, jag har ju så dåligt minne, det känns som det är 100 år sedan, men det är någonstans där, slut på 70, någonting sånt.
Pratade du om utomjordingar eller non-human intelligence som fakta, eller? Något sånt då?
Ja, det här är komiskt. Jag nästan skäms för att berätta det här. Jag tror att jag var med på max 3 gånger. Och det här var ju i Stockholm. Såna här sammankomster. En gång, det var ju den här andra ordföranden. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Han hade ett dubbelnamn här för mig. Men det var Claes som var där. Och höll i det här. Och jag vet en gång då skulle vi berätta vad vi har varit med om. Och det var bland det lamaste jag har varit med om. Det var liksom ingen struktur. Det var liksom inget konkret. Och så var han där då, Claes, och visade några bilder som sa ingenting. Det var min uppfattning. Nu är det här så länge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för någonting. Tyvärr. Och jag vet en annan gång, då släpper han upp tv och video VHS. Så det här måste nästan vara 80-tal nu när jag tänker efter. Och då skulle vi se en science fiction film. Tada! Okay. Och det var så här.
Men
det
pratade
man
om non-human intelligence som fakta, eller koncentrerar man sig på några saftiga fall? Eller?
Inte de gånger jag var med. Och sen sa jag liksom, tack för mig, det här var ingenting för mig.
Ja, det skulle vara intressant om du kunde ta reda på vilket år det var.
Jag tänker på när kom VHS?
Ja, det är svårt att avgöra utifrån det, tror jag.
Ja, men det är någonstans där i skiftet 70-80.
Okej. Okay.
Det är någonstans där. Nåja, nog om det. Så att jag hoppas väl att det kanske har kommit lite bättre på deras sammankomster. Men du,
det har du inte.
Nej, det har du inte. Jag måste fråga dig, du har ju liksom varit med där och du har ju fått insyn i att bli undersökande ufolog och alltihopa. Jag tänkte inte gå in på det, utan jag tänkte gå in på det här att UFO Sverige, nu säger jag UFO Sverige, att de har ju då sin bevisning. Och då blir jag lite fundersam där hur det går till. Är det bara hans ord eller är det bevisning från deras sida?
Nej,
Hänger du
de
med?
försöker ju inte bevisa någonting som inte är prosaiskt.
Ja.
De är ju väldigt stolta över att de kan bevisa meteorer och flygplan och sånt, men något annat utommänskligt kommer de ingenstans, för att det försöker de inte ens, för att de har inte ens någon hypotes eller misstanke som vi kallar det i rättsväsendet. Så att om man inte har det så kan man inte bevisa det heller. Så att
Ja,
det
det är
är
farligt.
noll stiltje.
Helt det, ja. Gud, så tråkigt. Men det börjar hända lite här, som jag brukar säga, det börjar rassla i buskarna. Det tycker jag är lite kul.
Nej, inte UFO Sverige.
Nej,
Nej,
nej, nej, inte
nej,
där.
nej.
Ja, men nu är jag
Där
på
är
andra
det,
håll.
där kan jag säga att det är folk som har varit med där i decennier, och det är samma visa som spelas varje år. Det är marginella skillnader, annars så är det liksom status quo.
Det är så tråkigt. Men det är väl så. Men det är ju som en del säger, då får vi hitta på något nytt. Något eget. Och det tycker jag är bra. Det är superbra. Jag tänkte så här. Jag har ju alltid haft lite svårt för, det här är jag själv, bara jag, att man har blandat in andligheten i det här med ufologi. Och jag vet när filmen, nu är det här en film visserligen, Närkontakt av tredje graden, den kom ju ut slut på 70, 78, 79 där någonstans. Och det är Steven Spielberg som har regisserat den och han är ju undersökande och han är noga när han gör saker, det vet vi. Men i alla fall, där tycker jag att det syntes tydligt att det var inslag av andlighet.
Det minns inte jag i den filmen, men kanske det var.
Och han vart ju knäpp, han som det handlar om. Vad heter han? Richard Dreyfuss heter han väl som spelar. Och börjar ju måla och börjar göra lera utav det här Devil's Tower.
Ja,
Och
men det var
ingen
väl inte
förstår.
knäppt. Han var väl
Nej,
i
nej.
kontakt med. Ja.
Ja, han var ju i kontakt. Men för mig vart det knasigt. Jag var inte alls inne på de tankarna, utan det var ju liksom fysiskt utomjordingar som var här i flygande tefat. Jag räckte mig inte längre ändå än det. Så att jag har liksom kört in på det spåret. Och nu börjar jag ju förstå vad han hade för tanke kring det här. Att det är då någon som får kontakt av något slag. Så man skulle kunna säga att det var ju så här ofrivillig CI5, kan man ju nästan säga. Nu är det visserligen en film, men han har ju tagit det här från verkligheten. Det har han ju gjort. Nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle fråga om det, varför det?
Andligheten i ufologin, undrar du?
Ja, precis. Och ja, min hjärna är ju lite död idag, men jag tyckte det vart liksom lite, det vart ju mer spännande, det vart ju mera det här med kontaktpersoner, tänkte jag, visst var dit jag skulle komma till. Ja, för du nämner kontaktpersoner. Och jag tänkte så här, ja vad spännande. Men vet du vad, Thomas? Vad betyder kontaktperson egentligen? Jag tror det har två olika betydelser.
Ja, det med terminologi är ju vissa. Jag pratade med en australiensisk researcher häromdagen, och hon har då, i Australien är hon verksam, hon har undersökt 3500 personer med olika typer av kontakter genom
Wow.
åren. Ja, Mary Rodwell, hon är oerhört framstående och långt längre fram i kartläggandet av det här fenomenet än vad jag är. Men man lär sig mycket av att prata med sådana människor. Så det är mitt sätt, det är att gå rakt på de researcher som håller på med närkontakter och kontaktpersoner. Och även egna då. Så kan man lära sig om lite mer än Lights in the Sky och sånt där, va? Det säger ju inte så mycket.
Jag förstår.
Men vad tänkte du om kontaktpersonen kan betyda två saker?
Jo, jag ska inte säga att jag är en unik på något sätt, absolut inte. Men kontaktperson för mig, det jag har fått lära mig, och nu är det här bara ord, det ska man komma ihåg, det är bara ord. Det är ju sådana som är i fysisk kontakt med UFO. Jo, men jo, det finns sådana.
Jo, jag vet det. Mycket
Ja.
väl. Men kontaktpersoner kan man, alltså förr i tiden, om man nu frågar lite äldre svenska ufologer, då är det till exempel Sten Lindgren, Ante Jonsson, där har du kontaktpersoner. De är ju utvalda uppifrån, om man säger så.
Precis.
De sköter ju och testar kontakter från deras håll också, alltså stora överflygningar, se våra reaktioner och väljer ut vissa individer då som har antagligen vissa olika egenskaper. Sen så är ju abductees, folk som blir bortförda, en annan kategori som inte nödvändigtvis behöver vara samma som den typen av kontaktperson som jag just nämnde. Och sen så experiencer täcker egentligen in alla som har upplevt kontakt. Så att men vissa tänker ju att vissa använder ju kontaktperson. Ja, man använder orden lite huller om buller helt
Lite håller
enkelt.
buller, precis. Om jag säger så här då, vad ska vi kalla de här för då? Så att du vet vad vi pratar om. Alltså personer som har, ända sedan de var små, varit med. Alltså frivilligt. Inte ofrivilligt, utan frivilligt. Och är alltså som en slags ambassadör för humanoider och är på flyg, far iväg någon annanstans. Vad ska vi
Så,
kalla dem?
människor som har, vad menar du med frivilligt, om de blir kontaktade från barnsben och alltså det finns också ett begrepp som kallas för star seeds. Det har jag lärt mig nu är personer som upplever att de har tidigare liv från andra ställen i kosmos och att de är här för att gagna kontakt kan man väl säga. Ja, det är lite slarvigt uttryckt kanske, men någonting i den stilen är vad som kallas för star seeds. Och sen personer som, jag känner ju en kvinna, hon har ju upplevt kontakt från barnsben och även när hon var tonåring och däremellan. Och, ja, två väldigt fysiska upplevelser, extrema, klassiska närkontakter av första, tredje graden. Henne ska man väl egentligen inte kalla kontaktperson om man använder kontaktperson av Sten Lindgren, men experiencer täcker väl in det också då, så.
Så det finns lite olika begrepp, tänker jag. Jag tror det är viktigt för den som lyssnar att liksom kontaktperson kan vara lite olika saker. Vad sa jag tänkte? Ingenting är rätt eller fel i det här, absolut inte. Intressant. Ja. Jag kanske ska berätta om det någon annan gång, men jag har ju träffat två som är enligt det jag menar de som blir tillkallade. Så att nu ska vi ut och fara och så åker de ju med fysiskt, inte mentalt utan fysiskt.
Ja,
De
intressant.
kliver på alltså.
Svenskar eller?
Två stycken.
Ja. Har de varit i kontakt med UFO Sverige?
Det tror jag inte.
Nej.
Nej. De
Ja,
kör ett eget
intressant.
race.
Ja,
Jag kan
det kan.
skriva till dig privat sen vad de heter.
Ja, visst.
För att jag tror att de vill vara lite inkognito.
Ja.
Tror jag.
Ja, men
De har...
det är jätteintressant. Jag försöker leta efter svenskar med upplevelser.
Och jag vet att nu har jag glömt den gubben också, men det fanns en herre, och vad är det här, 50-60-tal. Han var också en sån här som kontaktade, och han fick ju massor med medicinska saker och växter och grejer och hit och dit, och det här skulle han liksom ge ut i världen, men tyvärr så, ja, nej, han finns inte längre. Han
Ja,
är
det
död alltså. Ja.
ja, känner jag inte igen.
Nej, tyvärr minns jag inte vad han hette. Det där, man lägger inte på märke, man lägger inte till notis och liksom, varför skulle jag skriva upp det för? Och sådana grejer. Och jag minns en grej, det var att han fick någon svår, han, vad heter det? någon svår cancer. Den var jättekonstig. Och så pratade han med de här då, om det var Grace eller det vet jag inte. Och de bara så, ah, okej, okay, in i den där maskinen och så kom han ut och det var helt rent.
Häftigt.
Ja, det var väl någon förstadie till Medbeds, jag vet inte.
Ja.
Ingen aning.
Ja, det finns
Coolt,
många
coolt.
healingfall.
Absolut. Ja, det var väl lite det. Du, jag måste fråga dig. Jag fick ett mejl från Historielärarföreningen. Vet du vilka det är?
Det är en man som heter Thomas som bor i södra Sverige någonstans som håller på med att sen länge att om Claes är med i något sammanhang så kontaktar han den. Om en organisation tar in Claes som föreläsare så kontaktar han dem och kollar vad de får betalt. Och, ja. Så där håller han på. Jag vet inte så mycket mer.
Tyckte det var
Det är
lite
en person.
kryptiskt.
Ja,
Ja.
det är kryptiskt.
Jag fattar inte riktigt om det var om jag var utsatt eller om det var bra. Jag fattar inte riktigt, men jag tänkte okej. Okay. Vi struntar i det.
Ja.
Så, det var egentligen inte så mycket mer än det jag ville ta upp med dig, utan det var ju mest en betoning på hur Claes, eller UFO-Sverige kommer med sin bevisning. Det var den jag gärna ville.
Ja. Ja, nej, men de är ju väldigt pratsamma om misstolkningarna när de har löst UFO-rapporter och gjort det till ett IFO, att de har identifierat att det var något prosaiskt. Så det, åt det hållet bevisar de saker hela tiden. Men åt andra hållet, om någonting som är utanför det mänskliga eller naturliga, då har de inte ens en hypotes. Och jag har frågat om det och då säger de att svaret är att vi har valt det. Det är svaret. Vi har valt det, att inte ha någon hypotes. Och då kommer man ju ingenstans. Så ja, och sen så är det väl som vanligt att man vet inte riktigt, man har ingen riktig definition av vad man menar med ordet bevis. Det är något folk ofta använder utan egentligen, om man frågar dem vad det är definitionen, vad de då, de använder ett ord, då kanske man börjar veta vad definitionen, vad man har för definition av det. Men det är ovanligt att folk tänker så långt, utan det blir mer ett ord som man använder så har man någon slags vag bild av någon slags ett föremål som är liksom the smoking gun, tänker man. Det är det. Men det är inte riktigt så i straffrätten, som allt som kan användas som bevis får användas som bevis. Så evidens är det egentliga namnet man ska, ordet man ska använda. För det finns, i praktiken finns det ingenting som är ett 100% bevis. Man kan använda det ordet som att ett väldigt avgörande evidens som har väldigt mycket bevisvärde. Det tycker jag också att man kan kalla för bevis i alla sammanhang. Men i strikt mening så finns ju bara bevis i tankevärlden. Liksom 1 + 1 = 2. Där har du ett 100% bevis. Men i den riktiga fysiska världen, där även en pistol med fingeravtryck på, det kan faktiskt, det duger inte att kalla det som ett ultimat, att det i självt skulle stå som ensamt 100% bevis. Det går inte att bevisa saker så i våran vanliga verklighet till 100,000% med ett bevis. Det funkar inte så, utan evidens är ett bättre ord. Sen så säger vi bevis, vi använder ordet i straffrätten. Men.
Just det.
Och snabbskolan i det är att det är inte så himla svårt, men det är mycket bättre att ha en metod. Det finns en, jag har gjort ett avsnitt i min podd om bevisning med lite klipp från en svensk, en väldigt internationell auktoritet, en docent i allmän rättslära. Han är liksom docent i bevisning och bevisvärdering och sånt. Han är ute i Europa och pratar, han gör saker på Cambridge, ute som auktoritet i Europa. Han studerar vad domstolar gör för tankevurpar. Det är på den nivån liksom. Han heter Christian Dahlman och är på Lunds universitet. Och han poängterar det som jag brukar poängtera, att grundpremisserna, Alltså om du inte har någon grundmetodik, då kommer det in liksom även domares intuition om att uppskatta vad bevisning är värd. Om du lägger ihop bevisning då. Och hur lägger du ihop bevisning? Om du bara gör det på någon slags stoppa fingret i luften och känner efter med din intuition, så kommer det är värdelöst i princip. Du kan lika väl gissa då. Vi har ingen, det finns jättemycket forskning som visar på att vi har en jättedålig förmåga att med intuition lägga ihop bevisvärdering. Så att då är det mycket, mycket bättre att ha en grundmetodik, och den är inte så himla komplicerad. Utan om du uppskattar ett evidens då till att säga att ja, men det här är kanske, det här talar till 30%, det här kanske är alltså olika styrkor på olika bevis. Om du sätter dem som att det här är en på 10, att det är på något annat sätt. Och det här beviset, ja det kan fortfarande vara, det är 8 av 10 gånger så kan det här, så kommer det här betyda att det är bevisar det jag vill bevisa. 2 gånger av 10 så är det här beviset, kan ha andra förklaringar. Så då är det som att ställa upp i matematiken som vi gjorde på mellanstadiet eller högstadiet kanske. När vi lägger ihop sannolikhet, att du har en faktor som är 0,8, en faktor som är 0,9, och så lägger du ihop det och till slut så många bäckar små, liksom så. Man underskattar ofta värdet av många mindre bevis, så att säga. Man vill gärna ha en blodig kniv, men en bussbiljett, en googling och ett vittnesmål kan faktiskt bli mycket starkare tillsammans än vad man tror. Och sen måste man alltid ha, vad finns det för alternativa förklaringar? Det är det en rättegång handlar om. Vad finns det för alternativa förklaringar? Okej, vi har en huvudhypotes med massa evidens som talar för den. Men vad finns det för alternativ förklaring? Vem som helst kan hitta på en alternativ hypotes, men för att den ska ha någon slags bäring och spela någon roll, så måste det finnas någon substans i det. Måste finnas någon alternativ förklaring som har omständigheter, konkreta omständigheter som talar för att den är möjlig. Annars är den inte så mycket värd. Så i ufologin så räcker det väl oftast att man kommer till vilken som är den bästa förklaringen. Och bristen på alternativa förklaringar, det väger ju oerhört tungt i en domstol till exempel. Alltså om, ja, man kan hitta på konstlade exempel, det blir lite otydligt kanske, men det är det, man ställer upp man har en misstanke, ett åtal, eller i vetenskapen kallar man det då för hypotes och teori, och så ser man hur mycket evidens om konkreta omständigheter som talar för den, och sen får man med någon slags grundmetodik försöka lägga ihop det och sen jämföra med alternativa förklaringar och se vilken som vinner, eller om man kan säga att ja, men den här är bortom rimligt tvivel, eller det här är det språket man använder i domstol. I ufologin så kan man väl nöja sig vid kanske bästa förklaringen, eller så kan man komma fram till att någonting är sant med den här modellen. Man kan ju komma fram till att saker är sant, det hävdar jag fortfarande.
Precis, och jag tänker lite det här att om man ska applicera det här lite på enkelt Katarina-vis. Men om man ska applicera den här idén i vittnesmål för observationer, att det kanske ska vara mer en kartläggning, tänker jag.
Vad menar du?
Jo, men alltså att här tar man in. Det ska ju folk bli lite mer orädda för att lämna in vittnesmål, tänker jag. Att det inte ska vara så wo-wo och stigmatiserat allt möjligt, utan att det ska vara tryggt att kunna göra det. Och då menar jag att man, om man nu kan göra någon slags kartläggning, att där uppe i Kiruna såg man det och det, och sen nere i Stockholm såg man där, och det var si och så, bla bla bla, att man liksom för det här samman på något sätt. Jag vet inte, det heter väl någonting. Nu pratar jag bara Sverige då, men att som du sa, att man plockar lite här och lite där. Gud vad det lät, det lät inte alls bra. Men alltså, någon procent där, någon procent där. Och till slut så kan det liksom bli någonting. Hänger du med vad jag säger?
Någon slags analys av,
Ja.
ja, av läget av UFO-bilden i Sverige.
Exakt. Exakt. Tänker jag.
Ja, den skulle jag säga ligger på ett par hundra UFO-observationer per år och kanske lite mer än det, kanske flera hundra svenskar. Jag tänker att några av dem ses av flera personer, så är det ju flera hundra personer, svenskar i Sverige, som ser UFO varje år. Och sen så tittar man på UFO Sveriges statistik, så ser man att siffran de hävdar är UFO-fall i Sverige är 0, 1 eller 2 fall per år i de senaste decenniet eller två. Så är det antingen 0 eller 1 eller 2 fall per år. Men man kan enkelt säga att 5% som i övriga världen är, av rapporter är UFO-fall. Och sen då att bara 10% ungefär av UFO-observationer rapporteras. Och så att det kommer in en 300 rapporter till UFO Sverige varje år. Så pekar det på de siffrorna. Men sen ska man inte glömma av att det finns ju andra typer av upplevelser av non-human intelligence och utomjordisk aktivitet också. Så att då sammantaget så snackar vi nog om kanske 1000 eller den storleksordningen av olika kontakter varje år. Det är min uppskattning i alla fall.
Ja, jag tror att det är mer än vad vi vet. Absolut.
Ja, verkligheten kanske är att det är många tusentals. Men det är
Säkert.
svårt att säga om.
Jag tänkte det här med evidens och sådär. Hur är temperaturen på amerikanska kongressen? Jag lyssnar bara på din podd om det där. Du förklarar så bra. Vad händer?
Ja, nu har de haft en utfrågning som var väldigt bra den 13 november var det va? Och så hade de Pentagons UFO-grupp där några dagar senare den 19. Och ja, den var värd att lyssna på, utfrågningen den 13. Och den finns i nedkokad form som man på i min podd, så man slipper lyssna på alla 2 timmarna. Nej, hur, ja, alltså det anmärkningsvärda är att Arrow, Pentagons UFO-grupp, kommer dit och sprider desinformation i kongressen och påstår att vissa fall då är lösta, vilket inte stämmer med verkligheten. De påstår att de har löst då US Navys, några av US Navys fall, några av de berömda fallen där det finns videoinspelning och trovärdiga vittnesmål som hävdar att det där är ett UFO på videon. Och nu kommer Arrow och hävdar att de har löst det och att det finns en annan förklaring. De har då inte lagt fram hur de har löst det, de påstår saker och hur de kan få den här, enligt de här infraröda kamerorna som de här avancerade stridsflygplanen har, så är de här föremålen iskalla. Så de är liksom, man vet inte ens hur kalla de är, utan de är mycket kallare än havet i fråga i bakgrunden och på östkusten. Och det finns ingenting som tyder på att det här skulle kunna vara någon ballong eller något. Och det finns, allting tyder på att det är ett UFO, och Arrow påstår då att de har löst det utan att riktigt. Ja, de kommer alltså till amerikanska kongressen och ljuger i kongressen. Sprider militär desinformation. Det är spännande, men det är så att det är lite kaosartat. Det finns väl ingen riktig plan hur det här ska gå till, utan vi får hoppas att nästa år kanske att Trump, om någon övertalar honom att ta det här på allvar, så kanske det händer saker som inte har hänt förut. Vi får se.
Är inte han själv lite intresserad?
Nej, det verkar inte så. Men
Nej.
Folk har tagit upp det med honom. Alltså, jag tror inte det intresset kommer från honom själv, men det verkar inte så i alla fall. Men det finns ju folk runt honom nu i hans nya kabinett som har tagit frågan på allvar sedan innan, så att det är positivt.
Spännande.
Ja.
Väldigt spännande.
Ja.
Ja, jag bara hoppas att det kommer något. Och så här, ja, sådär. Underbart.
Ja.
Men du, jag tänker lite så här, förutom detta, vad händer framöver? Vad har du för projekt framöver? Om du vill avslöja såklart.
Ja, Lite kan jag avslöja. Ja, vad ska man säga? Alltså podden kommer att fortsätta öka takten lite. Hoppas på att den ska nå ut. Jag ska försöka nå ut med den. Man kan ju göra saker för att nå ut med sina saker också, har jag kommit på. Mitt intresse är mer att skaffa kunskap och intervjua intressanta personer och få ut lite av den ufologiska kunskapen jag har till folk och framförallt lära folk hur man lägger upp bevisning så att de... Mitt mål är att så många lyssnare som möjligt ska förstå, bättre förstå hur man lägger ihop bevisning så att man själva kan dra slutsatser och förstå att vi har redan tillräckligt med bevisning för massor av frågor. Den utomjordiska närvaron, att det finns amerikanska projekt som samlar in kraschade ufon och att man har mörkat det i en stor mörkläggning som framförallt är psykologisk. Mörkläggningen är ju framförallt psykologisk. Jag tänkte ge ut de här verktygen så bra jag kan så folk kan se det med egna ögon. Det tror jag är bästa modellen. Och sen har vi då Citizens for Disclosure Sweden, en plattform som vi har fått hjälp av. Vi samarbetar med New Paradigm Institute i USA, vilket är Dennis Sheehan som är Elizondos advokat. En mycket erfaren konstitutionsjurist som har varit med i fall. Han har varit advokat i fall som Watergate, Iran-Contras och den typen av fall. Och han har varit intresserad av UFO-frågan sedan 70-talet åtminstone tror jag. Så han, New Paradigm Institute, de har etablerat något som de försöker få i alla, de försöker etablera Citizens for Disclosure, olika kapitel av det här då i olika valdistrikt i USA. Jag tror att de är uppe i 50 och jag tror att vi är först i Europa med Citizens for Disclosure Sweden som vi har en hemsida och det är jag och mina kompisar, kumpaner, som ska använda det som plattform för att driva disclosure i Sverige under 2025 då.
Åh, gud vad spännande. Wow. Kan du säga den hemsidan igen? Eller den organisationen?
Citizens for Disclosure Sweden. Jag ska kolla upp hemsidan som jag inte kan i huvudet än. cfdsweden.se ska det vara.
Sweden. Gud vad spännande. Det måste jag titta på.
Så C som är Cesar, Filip David, Sweden.se, cfdsweden.se.
Ja. Kul. Jag ska också gråta.
Ja,
Jag tycker det var jättekul.
och så ska jag väl fortsätta att ge bevisning för vad UFO Sverige håller på med och intervjua George Knapp här i december. Så får vi se. Jag ska försöka nå ut lite mer bara. Det är väl det som är problemet. Man kan ju sitta i våra UFO-communities och den svenska ufologin och tycka att vi har jättemycket saker här och sånt. Och så glömmer man ju lätt att vi pratar mest med varandra. Vi når ju inte ut där. Långt under en promille av befolkningen som ser och hör vad vi gör. Så att, och den här tv-serien fick väl inte jättemycket genomslag och det var väl alldeles för svårt för folk att ta det på allvar, det som sades där. Som jag hörde var det 150 000 som såg avsnitt 2 och 60 000 streams. Så jag antar att i detta läget idag kanske det är några hundratusen som har sett den. Men sen ska man ju våga ta något på allvar där också. Så att jag tror inte att det hade så jättemycket genomslag som jag hade hoppats kanske.
Jag tror, det är bara min egen tanke, att det är ett smalt ämne, men de som är intresserade är så engagerade. Så tror jag att det är. För det är de flesta, de bara säger, jaha, rycker på axlarna och säger, jaha, vad ska jag göra åt det? Det är några UFO som flyger omkring så här, ja men, det är ju jättespännande. Men folk är så inrutade i sitt och kan inte tänka utanför boxen. Så upplever jag det.
Ja, det är faktiskt resultatet av en CIA psyop, stigmat. Man har ju som jag då, i 39, mina första 39 år så var det, jag tog det inte på allvar och ingen runt mig gjorde det. Inte media, inga vänner som pratade öppet om det. Det var inga inputs som sa någonting annat än att UFO var strunt. Och det var verkligheten jag levde i och det är samma för de flesta människor. Och då klarar man inte av att någon kommer med ett påstående om att UFO är på riktigt då. Då är det som att du pratar grekiska, jag vet ju att det är fel. Alltså jag kommer att Min hjärna, jag kommer få kognitiv dissonans och så kommer jag leta ursäkter att inte ta det på allvar eller byta ämne eller någonting osakligt som gör att jag slipper ta hand, att jag slipper försöka förstå att det du säger om mig, om UFOn, att det ska vara på riktigt, det vet inte jag, min hjärna klarar inte av att processa det, så att hjärnan kommer att hitta knep att fly från det. Så det är så vi fungerar, vi människor, och det kan man ju se på människor. Du har säkert haft den diskussionen hundratals gånger du också med folk.
Absolut. Och det är ju, jag menar, andligheten har ju varit mitt stora intresse sedan väldigt, väldigt länge. Och det fortfarande är det liksom. Jag menar, jag har träffat folk här nere och de säger, vad jobbar du med? Ja, men jag är medium, jag är si, jag är så. Nej, sånt här tror inte jag på. Nej, säger jag bara, det behöver du inte. Vi kan prata om annat. Jag kan prata väder och vind jag också. Så det är smalt. Det är det.
Ja,
Men
verkligen.
ja, så är det. Ha, är det
Ja.
någonting du vill tillägga? Annars känner jag mig ganska klar.
Nej, tack för den här gången. Vi får höras vidare. Jag vill gärna, ja, mejla mig om det där så får vi se.
Ja, absolut ska jag göra det. Toppen.
Tack så mycket.
Ja, tack själv. Vi hörs, hörru.
Ha det bra.